Det är tisdagen den 7 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Varmt välkomna till en ny vecka med Ledarredaktionen. Hoppas ni hade en skön påsk. Idag ska vi prata lobbying, och det är ju ett ämne där de flesta av oss både har åsikter och tankar. För veckan väntas regeringen lägga fram sitt förslag om ett så kallat lobbyregister, där den som vill försöka påverka politiken genom just lobbying också ska registreras av myndigheterna. Det här har vi pratat om tidigare i podden. Det är ett förslag som kommer från den så kallade insynskommittén som blev klar förra våren, som nu alltså blir skarpt. Regeringen skickade en remiss till Lagrådet tidigare i vår, och nu är det tänkt att det här lobbyregistret ska bli verklighet nästa år, 2027. Så, vad ska man då tycka och tänka om detta? Är det en klok grej det här? Vad är det som talar för att sånt register behövs, och vilka fördelar och nackdelar har det? För att prata mer om det har jag bjudit in två gäster, nämligen Max Andersson, chefredaktör på granskningsinstitutet Klägget, tidigare riksdagsledamot och EU-parlamentsledamot för Miljöpartiet, numera medlem i Vänsterpartiet. Varmt välkommen hit, Max.
Hej.
Och så Adam Danieli, idéchef och jurist med särskilt ansvar för rättsstatsfrågor på Tankesmedjan Timbro. Varmt välkommen du också, Adam.
Tack så mycket.
Hörrni, ni har ju lite olika åsikter om det här, men innan ni ska släppas lös och diskutera ska vi bara gå igenom det konkreta förslaget. Jag tänkte, jag går igenom de viktigaste punkterna, så får ni rätta mig om det är någonting som behöver läggas till. Vad det här handlar om, det är det som kallas påverkanskommunikation. Och det har man definierat så här: att ha kontakt för egen räkning med en politisk beslutsfattare eller medarbetare till en politisk beslutsfattare i syfte att påverka beredning eller beslut i ett ärende för att främja ett visst intresse eller utfall. Och gör man det så finns det alltså, eller kommer det finnas en skyldighet att anmäla sig till det här offentliga registret som ska skötas av Kammarkollegium. De uppgifter som ska lämnas till registret är namn, organisationsnummer eller personnummer och kontaktuppgifter. Man ska berätta om verksamhetsområde och beskrivning av verksamheten. Och så ska man berätta om vilket datum då man började bedriva den här påverkanskommunikationen. Registreringen ska ske senast 30 dagar efter den dag då den anmälningsskyldige började bedriva påverkanskommunikation. Och sen ska man lämna rapport var fjärde månad, och för varje år ska man också redovisa vilka resurser det man har lagt ner. De här rapporterna ska innehålla, citat, uppgifter om de politiska beslutsfattarnas eller medarbetarna som kontakterna skett med, huvudsakligt sätt att hålla kontakt och kontakternas ungefärliga omfattning. Ja, det var mycket kort sammanfattat. Nu är det någonting ni vill lägga till, dra ifrån eller ändra här? Max, vill du börja?
Ja. Det är ju också påverkanskommunikation om man är lobbyist och har kontakt för någon annans räkning.
Just.
Och de som är lobbyister som har kontakt för annans räkning, de har lite hårdare regler. Det är lite mer information de behöver ha in i registret än vanligt folk.
Okej, liksom. Tack för det. Adam, vill du lägga till någonting?
Nej, men jag tänker att du var väldigt tydlig. Man kan ju säga att när vi pratar om lobbyist och lobbyistregister så är det inte riktigt vad som åsyftas här. Alltså, begreppet lobbyist i folkmun är ett smalare begrepp än vad de menar med påverkanskommunikation. Det här gäller ju även ideella organisationer och sådär, som man kanske inte tänker jobbar med lobbyism per se.
Det finns säkert många olika föreställningar och definitioner av ordet lobbyism. Vi använder det här så får folk tänka lite själva. Påverkanskommunikationer är det som lagstiftaren tar sikte på här. Adam, ska börja med dig. Du har skrivit en debattartikel i Dagens Industri om det här, där du anser att det här förslaget har allvarliga brister. Om vi börjar översiktligt, vilka är bristerna?
Ja, det finns väldigt många. Jag kan börja med att säga att jag är i grunden för ett lobbyregister som är träffsäkert och hanterbart. Jag tror att det skulle stärka trovärdigheten i många processer. Men när jag såg det här förslaget så måste jag erkänna att jag undrade först om man egentligen hade tänkt igenom hur politik fungerar och hur folkstyret fungerar. För att kontakt mellan folkvalda och organisationer och företag och enskilda, det är någonting helt naturligt och någonting bra i en demokrati. Det är någonting som har lyfts fram i återkommande i olika demokratiutredningar, och vi vill främja inhämtandet av olika perspektiv i politiken. Och nu försöker man att sätta upp ett regelverk som på något sätt ska formalisera och styra vad som borde vara ett spontant och pluralistiskt samtal. Men man kan säga så här, jag har väl tre kategorier av invändningar. Det första är att behovet av det här, det demokratiska behovet, det är väldigt svårt att se. I Sverige så har vi inte bara offentlighetsprincipen, alltså vi har en större insyn i politiska processer än i många andra länder. Vi har också en öppen och korporativ lagstiftningsprocess, och det är ju lite tekniskt kanske, men vi har breda utredningar som publicerar sitt underlag, vi remitterar och och behovet av ytterligare insyn är ganska begränsat. Sen, min andra invändning är väl att det här är väldigt omfattande och väldigt administrativt och det kommer slå framförallt mot små aktörer. Och det tredje är väl att det finns konstitutionella problem. Det är väldigt tveksamt tycker jag i alla fall att upprätta ett stort offentligt register administrerat av en myndighet under regeringen över politiska kontakter.
Mm. Utmärkt, du ska få utveckla de tre punkterna. Men först vill jag höra från Max, för du bemötte ju den här debattartikeln från Adam och skrev en egen. Vad tänker du om hans... Om du får sammanfatta på samma sätt, vad tänker du om hans kritik?
Till början är så, vi jobbar ju för att vi ska ha ett lobbyregister. Och det är därför att vi, liksom, vi behöver synliggöra hur de som har mycket pengar köper sig politiskt inflytande genom lobbyisterna. Den här transparensen hoppas vi ska bidra till att utjämna spelplanen mellan de som har mycket pengar och de som har bra argument. En sak jag reagerade på i den här debattartikeln som Adam kom med, det var ju att den innehöll ett antal så som jag skulle karakterisera som ganska grova sakfel. Eller åtminstone kraftiga retoriska glidningar. När det exempelvis påstår att varenda mejl och både telefonsamtal som skulle registreras exempelvis. Eller att det här skulle gälla vanliga enskilda privatpersoner. Så jag skrev en replik helt enkelt.
Mm. Okej, okay, jag ska börja med att försöka få ordning på vad som gäller i sak här.
Mm.
Max säger helt enkelt, här har du fel eller har glidit iväg väl mycket.
Jag nämner inte telefonsamtal i den här artikeln. Jag nämner heller inte privatpersoner. Så att jag vet inte riktigt vad du syftar på. Det är klart att det blir lite förenklat när man ska försöka förklara ett så komplicerat förslag. Men i grund och botten så är ju det förslaget som ligger att huvudregeln ska vara att varje kontakt som sker som inte är på direkt privat basis i syfte att påverka en politiker på statlig nivå eller någon medarbetare ska registreras. Och det är någonting som jag uttrycker i den här artikeln. Jag vet inte om du tycker att det ger en missvisande bild på något särskilt sätt, men att det skulle vara... Att det inte skulle gälla telefonsamtal eller inte skulle gälla... Jag förstår faktiskt inte vad du menar.
Ja, Max, förklara vad du menar helt enkelt.
Ja, så det står ju... Nu citerar jag debattartikeln. Det står varje mejl och varje samtal i varje fråga ska registreras. Och det är ju inte riktigt så som det här är. Det är ju en... Alltså jag vet ingen organisation som driver ett så oerhört långtgående registreringskrav. Vi från Granskningsinstitutet Klägget, som är bland de som vill ha de hårdaste reglerna, vi skulle aldrig driva någonting som var så orimligt hårt. Regeringen har inte föreslagit det. Utredningen har inte föreslagit det. Det är liksom en överdriftsretorik som... Det finns en risk, och det här vill jag bara hålla med Adam Danieli. Det finns en risk att om man utformar ett sånt här lobbyregister på fel sätt så blir det en börda. Men det här har utredningen försökt att inte göra ett alltför belastande lobbyregister. Och liksom, det är bra om vi har en faktamässig diskussion.
Ja, absolut. Men Max, menar du att det är helt... Är det här en tolkningsfråga där du och Adam gör olika tolkningar? Eller är det så att du helt... Vill du hävda att du helt enkelt har rätt? Den som bara mejlar en politiker ett ärende kommer inte behöva... blir registrerad även fast man gör det bara en gång, så att säga.
Alltså, om man tar kontakt med en politiker för en organisationsräkning eller för ett aktiebolagsräkning så behöver man registrera det med ett mejl. Men man måste inte registrera alla mejl. Det här har varit fullkomligt helt ohanterligt.
Okej, okay. Men det är så om man inleder då så är det ändå då, det räcker med ett mejl eller ett telefonsamtal eller någon annan kontakt för att så att säga påverkanskombinationen ska anses ha påbörjats och en registrering ska ske, kan man säga så?
Om man är privatperson?
Nej, nu privatperson, nu gäller det om man är organisation eller företag.
Exakt, om man är organisation eller företag, ja, då räcker det med ett mejl. Okay. Det är lite hårdare än Finland, där håller jag med.
Okej. Ja, du ville säga något annat.
Ja, det här utklippet som du sa, det blev lite taget ur sin kontext. Det jag syftar på är att varje kontakt som tas i syfte att påverka ett politiskt ärende på statlig nivå, oavsett hur det sker, ska registreras. Och sen var det, oavsett hur det sker, alltså mejl eller varje samtal. Men jag vill bara betona att det är ett enormt antal kontakter i en välfungerande demokrati. Det måste det vara. Och precis som Max är inne på, så har vi ju inte gjort som i Finland, för där har man infört en ganska smart undre gräns. Man säger att har du mindre än 5 kontakter per år, då omfattas du inte av det här. Och då är det de som på ett mer strukturerat sätt utövar påverkanskommunikation som träffas. Inte att man en enstaka gång som lokal idrottsförening till exempel kontaktar sin lokala riksdagsledamot och ber den personen vara med på ett möte. Det är de kontakterna. De är helt ointressanta ur det här perspektivet, och det är därför som jag tycker att det här, det är ett så konstigt sätt att se på politisk påverkan.
Max, ser du den här risken då som att en enskild en idrottsklubb helt enkelt som hör av sig till den lokala politiken eller en politiker i riksdagen säger, vill du vara med på vårt möte, att det så att säga trålas in också, och det innebär att det blir för mycket. Man fångar det helt enkelt inte det man vill fånga.
Alltså, jag hade inte protesterat om insynskommittén hade valt att gå på den finska linjen. För just om det är en enskild idrottsförening som vill prata med sin lokala politiker. Ja, det är inte det som är det stora demokratiproblemet. Men någonstans kan man dra gränsen, och så här tyckte de att det var det rimligaste att man skulle göra.
Men Max, du säger ju samtidigt då att varje mejl kommer därefter inte behöva registreras. Innebär det att, säg att jag är lobbyist som driver en fråga, om jag var fjärde månad rapporterar exakt samma sak, att vi har under tertialet blir det väl då, via mejl och telefon varit i kontakt med riksdagsledamöter för att fortsätta driva påverkan, punkt. Så kommer det räcka med sådana sammanfattningar, tror du?
Nu kommer ju, Kammarkollegiet kommer ju behöva skriva lite mer detaljerade instruktioner och bygga upp ett IT-system som förhoppningsvis blir ett smidigt och användbart system, och inte som det system som används för att hantera kontakter med föräldrar i Göteborgs kommun för skolorna. Men alltså, om Kammarkollegiet gör sitt jobb så kommer det vara ganska enkelt att rapportera det här. Men det räcker inte med att säga att vi har mejlat riksdagsledamöter. Man måste berätta vilka riksdagsledamöter man har mejlat.
Okej, men kanske inte varje enskilt mejl ser du framför dig då, utan ja, vi har varit i mejlkontakt med Jonas Andersson i Täby, moderat, och det räcker alltså, så att säga.
Ungefär så. Liksom, det handlar om huvudsaklig mejlkontakt. Så om man typ skickar 3 mejl och sen så gör man ett sms, då kanske man bara redovisar att man har mejlat.
Vi går tillbaka till Adam. Max beskriver ju ändå det här som någonting som ska vara hanterbart rent byråkratmässigt ifall det görs rätt. Blir du lugnare av det?
Nej, det blir jag inte. Jag tror inte att det här IT-systemet kommer att bli så fantastiskt bra heller.
Det är ju samma leverantör som skolplattformen. Hur kan det gå fel?
Ja, precis. Nej, men det är ett enormt antal kontakter, och tyvärr så gör inte utredningen något försök att titta på hur många det är. Jag misstänker att det här är många, många tusen, och jag tror att konsekvenserna av det här förslaget, att man har gått så pass långt och inte fokuserar på de här elefanterna utan ska svälja alla mygg också, eller sila alla mygg också, det är att man kommer att få ett väldigt fläckigt system. Och som vi säkert kommer in på, som Max också har poängterat tidigare, så finns det ju en del märkliga hål som uppstår genom att man har gjort den här avgränsningen.
Vi ska återkomma till det. Du vänder emot förslaget med hänvisning till att vi i Sverige har dels en offentlighetsprincip och dels en lagstiftningsprocess som du beskrev som kooperativ, eller vad jag förstod. Kan du bara utveckla, behövs det då ingen mer insyn förutom den vi redan har, så att säga?
Nej, men jag tror att man skulle behöva titta på hur andra länder har gjort och se om det finns ett behov i Sverige. Jag är i grund och botten positiv till ett lobbyistregister. Jag tror att det inte skulle kanske avslöja så där jättemycket intressant, men det skulle stärka legitimiteten i en del politiska processer att kunna skingra en del misstankar och missförstånd som finns kring den här branschen. Men det jag vill poängtera vad gäller offentlighetsprincipen och den här lagstiftningsprocessen är att vi har ett helt annat politiskt system än till exempel det som tillämpas i Bryssel eller det som man har i USA. I USA så handlar det om ekonomiska donationer, alltså att du köper dig lojalitet hos politiker. Det är ju inte det handlar om i Sverige, utan här har vi ett väldigt öppet system där olika intresseorganisationer inte sällan sitter med och utformar själva förslagen. Man har remisser som är helt öppna, där viktiga aktörer får ge sin syn på varje förslag. Det är väldigt lätt att spåra det. Det här finns inte i Europaparlamentet till exempel, så därför tycker jag att den jämförelsen som ibland tas fram är lite missvisande.
Vi ska kolla med Max, för det här känner jag igen, och jag kan väl ha viss del personligen också ha förståelse för det argumentet, att den svenska beslutsprocessen är i sig inkluderande. Alla är med och pratar och det, man skriver öppna remisser och så kommenterar lagstiftarna i remissen och så vidare. Och dessutom har man en offentlighetsprincip så allting kan begäras ut i efterhand om man är ännu mer nyfiken. Vad tänker du om det argumentet att det räcker väldigt långt?
Har du försökt att begära ut sms från företagsledare till en minister någon gång?
Nej, det har jag inte gjort. Jag misstänker att det blir svårt.
Ministrarna har som princip, och jag tror att det här gäller alla ministrar från alla partier som suttit i svenska regeringar, de gallrar sina sms mer eller mindre omedelbart så att ingen ska kunna begära ut dem. Det får man inte göra, men det gör de ändå. Romina Pourmokhtari har till och med talat om det här öppet. Och liksom, det finns ju sätt att kringgå offentlighetsprincipen. Det finns en massa sätt att göra det. Och vi ser det här problemet att de som har mycket resurser, de kan påverka genom lobbyism. Det handlar liksom inte bara om argument. Det handlar också om att bygga nätverk, bygga lojaliteter. Se till att människor som gillar en och som jobbar tillsammans med människor som man jobbar åt en själv. Alltså, det finns en hel del som inte syns. Och där kan lobbyregistret hjälpa.
Mm. Adam, vill du bemöta det?
Nej, men i grunden tror jag det som jag och Max är oense om, det är ju synen på de här kontakterna. Jag tror inte att politiker ändrar uppfattning efter det senaste mötet de hade. Och helt enkelt, politiker träffar människor med olika intressen ständigt. Och det är inte det här idén om att man skulle köpa sig någon slags lojalitet. Jag köper helt enkelt inte den bilden.
Men kolla, Max, Adam säger att det handlar om helt enkelt olika syn om vad lobbyism är och vilka möjligheter den skänker. Är det där ni skiljer er åt främst?
Alltså, jag tror ju att de som lägger miljarder på att påverka, att de i grund och botten är ekonomiskt rationella aktörer som gör det därför att de vet att det funkar. Jag vet att när man får en gåva från en lobbyist, det kan vara liksom ett tips på en nyhet. Det här kan du göra en fråga om i riksdagen. Jag har redan skrivit frågan om dig och jag kan snacka så att du får ett litet reportage om det på Dagens Eko. Alltså, då hamnar man i tacksamhetsskuld. Då vill man göra någonting för den här människan. Får man en rapport skriven av en lobbyist? Jag menar, det är lätt hänt att det byggs upp relationer som gör att som gör att de som hjälper politikerna får fördelar tillbaka. Det är tjänster och gentjänster.
Mm. Vi kanske återkommer till lobbyingens väsen. Så att säga. Du hade två ytterligare punkter där du menar att det här förslaget brast. Vad var nästa punkt där, Adam? Vi ska ta det på lite på djupet.
Nej, men den andra saken som jag har lyft fram det är ju att det här kommer bli en väldigt omfattande och administrativ börda för små aktörer. Alltså stora aktörer, stora lobbyistfirmor. Vi har inte jättestora lobbyistfirmor i Sverige. Men de som gör det här professionellt, för dem kommer det här inte att vara någonting problematiskt. De kommer att göra det här systematiskt. Det som blir problemet är ju när den här lilla idrottsföreningen eller lokalföreningen i hyresgästföreningen eller någonting sånt där vill kontakta en politiker. För då måste man se till att det är någon som har i uppgift att kontakta Kammarkollegiet och fylla i de här uppgifterna. Och det tror jag, det ger nästan ingenting tillbaka för en ganska stor administrativ kostnad. Mm. Och utredningen är väldigt tydlig med att det här kan ju avhålla människor från att ta kontakt med politiker. Och det är ju precis det motsatta mot vad vi vill. Vi vill ju ha in andra perspektiv än de som finns.
Vi kollar med Max. Ser du också en sån risk att det avskräcker vissa aktörer från att försöka delta i den politiska processen?
Jag har inte sett några studier som tyder på att det faktiskt har avskräckt folk från att ta kontakt med politiker. Men det är oerhört viktigt att man har bra, tydliga instruktioner på Kommerskollegiums hemsida som gör det så enkelt som möjligt för folk att följa det här regelverket.
En fråga, vilka sanktionsmöjligheter kommer det finnas för den som underlåter att redovisa en sån här kontakt? Och är det alltid så att säga, det är aldrig politiker som behöver redovisa det här utan det är alltid aktörer som kontaktar politikerna. Hur har du koll på det, Max?
Alltså, om man aktivt struntar i att redovisa kontakter i stor omfattning, då kan man bli dömd till... Nu har jag ju en jurist på andra sidan kameran här. Men jag tror att det är någon form av böter eller vite. Men det finns liksom nästan inga som helst resurser för att liksom kontrollera att folk sköter sig. Så, om man inte liksom verkligen anstränger sig för att bryta mot reglerna, så tror jag inte att någon kommer åka dit för några enkla misstag.
Adam, vad tänker du?
Nej, jag tror att det här, det kommer, uppföljningen och hur mycket människor kommer att följa det här registret tror jag kommer bli ett jättestort problem. Jag tror att det kommer bli väldigt spritt. Men jag kan säga att det som kan hända är att Kammarkollegiet kan öppna en utredning och förelägga någon vid vite att komma in med de här uppgifterna. Så det är ju ingen sanktion på det sättet, men det är ändå en slags demokratisk tillsyn som jag tycker är problematisk.
Men vad som kommer kanske kunna ske fall något företag hamnar i en liten skandal och sådär, så kommer man begära ut från regeringskansliet, kan jag få alla kontakter mellan det företaget och riksdagsledamöter, och så hittar man då 7 stycken, så går man då till Kammarkollegiet, bara det är bara 5 stycken som är registrerade, och så har liksom en skandal spunnit på vidare. Där, det kan jag tänka mig att vissa journalister kommer göra och tycka, och det är väl kanske en viktig granskning också, men det kommer ju bli en ganska ojämn granskning på så sätt vis att ingen systematiskt tror jag kommer sitta, ha och gå igenom där. Men det återstår väl kanske att se. Din tredje punkt då, som du tyckte...
Ja, men min tredje punkt är ju rent konstitutionellt. Alltså,
ja, den är intressant.
Hur man ser på maktdelning och folkvaldas roll. Om det här går igenom så kommer vi upprätta ett stort register över enskildas kontakter med politiker, när och hur det gick till. Och det här ska också administreras av en myndighet som lyder under regeringen. Och då får du ju helt enkelt att det är regeringen och den verkställande makten som ska utöva någon slags tillsyn, indirekt i alla fall, över folkvalda och deras kontakter. Och det där är maktdelningsmässigt ganska konstigt.
Max, vad tänker du om det? Det är det konstigt maktdelningsmässiga som Adam menar finns här.
Alltså, det är ju inte konstigt att man har någon form av lobbyister. Det finns redan i EU, det finns i USA, Kanada, Australien, Tyskland, Frankrike, Finland, Litauen, etc. Det finns liksom i 2/3 av OECD-länderna i Europa, så finns det någon form av lobbytransparens. Så det i sig är inte konstigt.
Men de är ju utformade på ett annat sätt. Jag kan ju lyfta ytterligare ett argument från det konstitutionella hållet, och det är ju yttrandefriheten. Alltså, vi har en rätt att yttra oss, det är en grundbult i yttrandefriheten, men det finns också en väldigt tydlig rätt att göra det anonymt. En grundprincip i svensk tradition är ju att man kan publicera sig under pseudonym till exempel. Man har även meddelarfrihet om man vill prata med någon på Svenska Dagbladet om ett missförhållande. Alltså, människor vill ibland ha kontakt med personer som kan göra någonting åt situationen utan att behöva berätta att man har varit det. Och det är klart att man i vissa fall behöver inskränka yttrandefriheten och rätten att vara anonym. Men jag ser inte vad poängen i det här fallet skulle vara. Vad det är för tungt vägande demokratiskt skäl som gör att man inte ska få kontakta till exempel en riksdagsledamot och berätta att i det här partiet eller i det här styret lokalt eller någonting så har någonting hänt. Det tycker jag är konstigt.
Yttrandefrihetsaspekter, vad tänker du, Max?
Det var ett nytt argument. Det var nog Danielis bästa argument hittills i den här debatten. Men vid det här lobbyregistret så oerhört begränsat att det bara omfattar så kallade pågående ärenden i riksdag och regering. Att jag tror att det går nog att lösa även med det förslag som ligger på bordet. Jag tror inte det kommer att utgöra något hinder i praktiken.
En specialfråga där. Många påverkansorganisationer och har ju egna tidningar med journalister, och där kontakten mellan journalister och andra är ju reglerad på sitt sätt. Finns det någon risk att det kommer krocka där, att om man som journalist tar kontakt, om jag jobbar då på Elektrikerförbundets tidning och tar kontakt för att jag vill belysa något problem som medlemmarna, och så tar jag kontakt med riksdagsledamot och frågar varför är det så här? Alltså, Max, finns det någon risk där, tror du?
Ja, enligt utredningen som jag skummade för bara en halvtimme sedan, så finns det ett undantag för den sortens saker.
Okay.
Jag skulle tro att regeringen har inte ändrat i lagrådspropositionen.
Okej, okay. Då är det väl kanske möjligt att man kommer använda oftare, jag vet inte, journalistrollen kanske för också för att påverka, att blanda samman där, kan jag tänka mig. Har du någonting tänkt om den?
Nej, men det finns ett uttryckligt undantag, och där är det ju lyckligtvis så att tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen kommer att trumfa det här i ganska många fall. Mm. Så att det ger ett visst skydd, men jag håller med dig att det ger ju ett instrument då, att vi har ju redan sett att man använder utgivningsbevis som ett slags kappa eller skydd för annan verksamhet. Så det kanske blir ett något sånt här också.
Max, du har också skrivit att det här förslaget innehåller undantag. Du var ju inne på det precis, som du tycker är väldigt märkliga. Kan du utveckla det?
Alltså, till börja med har vi det här undantaget som säger att om man tar kontakt med en politiker i egenskap av partiföreträdare och inte i egenskap av riksdagsledamot eller minister eller tjänsteman på regeringskansliet, då omfattas inte det av lobbyregistret. Om man exempelvis försöker påverka nästa Tidöavtal, vilket jag vet att Adam Danieli har försökt göra, så försöker man inte påverka ett pågående ärende i regeringskansliet. Man försöker bara lobba på partierna om vad de ska ta fram i ett avtal som inte är ett pågående ärende. Och jag skulle ändå säga att de här avtalen mellan partier som stiftas och förhandlas innan de grundar en regering, de är rätt viktiga. De borde också vara med i ett lobbyregister om man ska ha en någorlunda konsekvent linje. Det är det ena stora undantaget. Och det andra är den här konstiga grejen som var någon slags mystisk kompromiss för att få med Moderaterna och KD på bord, liksom på en överenskommelse om att man bara ska ha pågående ärenden. Och det är svårt att veta exakt vad är ett pågående ärende i riksdag. Och framförallt ännu svårare är det att veta vad är det i regeringen. Inget annat lobbyregister som jag har tittat på har någonting som liknar det här. Det är en jättekonstig sak. Låt oss anta nu att jag ska snabbt förklara vad är ett pågående ärende. Någon lobbyist skriver en motion åt en riksdagsledamot om en ny fråga. Då behöver inte det registreras, för det blir inte ett pågående ärende förrän motionen är inlämnad till riksdagen. Och det är helt enkelt en väldigt konstig kompromissregel.
Okej, så du vill ha egentligen en utökning av kravet att det borde gälla även innan så att säga, någon formell process har ägt rum?
Normala lobbyister registrerar man när man försöker påverka politiken.
Ja. Vad tänker du om det här undantaget med att det ska gälla pågående ärenden?
Och... Nej, men jag håller med där och jag har inte heller förstått att det är så det fungerar i andra politiska system. Däremot så tror jag att man kan inte formalisera mänskliga kontakter hur länge som helst. Säg till exempel att man har en regeringsförhandling eller en förhandling i något som ska bli ett ärende. Då måste man ibland ha utrymme att inhämta olika synpunkter och kanske ändra sig på ett sätt som man får bedöma utifrån vad slutresultatet är. Man kan liksom inte granska varje steg av processen, för det skulle göra politik helt omöjligt. Sen så tycker jag inte att det här är det konstigaste undantaget. Jag tycker att det ärende som sticker ut i min värld, det är att man undantar kontakter som knyts till exempel vid mässor eller allmänna, ska man säga, möten som är spontana. Att det skulle vara någonting som undantas. Det finns ganska många organisationer från både höger och vänster som är närvarande på partiernas kommundagar eller partistämmor och sånt där. De är ju där av en anledning. Och där tycker jag också att ska man vara konsekvent. Nu tycker jag att den typen av kontakter oftast är ganska bra, men ska man vara konsekvent ska man väl ha det över hela linjen, inte bara utifrån hur den här kontakten sker. Det kommer bara ha en undanträngande
effekt.
Men
vad dras gränsen om man stöter ihop då på...
Ja, säg det.
Stöter man ihop i Almedalen eller stöter man ihop på en partikongress, då räknas det inte. Men är det då, krävs ett mejl eller telefonsamtal? Är det så pass...
Ja, så som man uttrycker det i utredningen så är det att man ska ha sökt kontakten. Och det spelar ingen roll vem det är som söker kontakten. Om jag som riksdagsledamot ringer Hyresgästföreningen eller om Hyresgästföreningen tar kontakt med mig för att diskutera ett pågående ärende.
Man står utanför riksdagen och råkar stöta på folk där då? Eller går på ett seminarium i Almedalen när man vet att...
Ja, det är frågan vad som blir att söka upp någon.
Max, är du gränsdragningsproblem här? Eller?
Ja, så det här är ju ett klassiskt gränsdragningsproblem. När jag förhandlade lobbyregistret till EU-parlamentet om vilka möten som skulle registreras, så då bestämde vi oss för att dra gränsen mellan de möten som är inlagda i kalendern. Så råkar man träffa på en lobbyist i hissen, då ska man inte behöva registrera det mötet bara för att lobbyisterna börjat snacka med när man fastnat i hissen. Det är ett sätt att lösa den sortens gränsdragningsproblem, och jag förstår att utredningen inte vill lägga allt för mycket börda på organisationerna här.
Max, en fråga. Du som tidigare ledamot av Europaparlamentet, finns det en risk eller chans att du är väldigt formad av hur processen ser ut i Bryssel, som då vi vill alla tre kan vara överens om skiljer sig en hel del från hur det ser ut i Stockholm?
Alltså, jag hade ju en enorm massa lobbymöten när jag var EU-parlamentariker. Och jag var ju med och förhandlade igenom att man skulle börja registrera varje lobbymöte för sig som EU-parlamentariker. Så naturligtvis så är jag ju påverkad av den miljö jag varit i. Men jag tyckte det var en hel del lobbyism även när jag satt i riksdagen.
Mm.
Fick det liksom, dig att ändra uppfattning?
Liksom, på lobbymöten med människor som inte har velat att det ska synas i riksdagens besöksregister att jag träffar dem. Apropå det här med offentlighetsprincipen. Så då hade vi liksom som princip att men mässa mig när du kommer ut på Mynttorget, så går jag ut och så tar vi en kaffe på stan istället.
En fråga,
det,
liksom,
det finns ju här med.
Ja. Men i riksdagen är det ju så att jag kan ju som egenskap anställd på medarföretag akkrediteras till riksdagen och få rätt att vara där. Riksdagsledamöter får förstås vara där. Även tidigare riksdagsledamöter får ju vara där, vilket vad jag vet har använts när man senare har bytt karriär till annat. Men jag kan jag akkreditera mig till riksdagen som liksom företrädare för Vattenfall-lobbyist? Kan man det?
Nej.
Nej. Så jag menar, vi har ju inte det systemet att massa lobbyister springer omkring på riksdags... Ja, om de inte är tidigare riksdagsledamöter, så att säga. Så att det är ändå en skillnad i miljöer, tänker jag. För i Washington är det ju så att där har de ju tillgång till de rent fysiska miljöerna där, i alla fall som jag har förstått det, där kongressledamöterna vistas hela tiden, så att säga.
Mm.
Det är där ordet kommer ifrån, att man ses i lobbyn, helt enkelt. Kanske bara... påpeka lite skillnader. Hörrni, jag tänkte innan vi slutar ska vi prata lite om det här med lobbyism som allmänt företeelse, och vi ser på det, för där har vi ju redan blottlagt lite skillnader. Max, du skriver att du anser att lobbyismen är ett allvarligt samhällsproblem. Du får gärna utveckla det. Vad består problemet? Hur allvarligt är det? Och vad leder det till för konsekvenser?
Problemet är att de som har mycket pengar kan köpa sig politiskt inflytande genom att rekrytera människor, ofta som kommer från politiken eller som har en paus i den politiska karriären. Dessa påverkar sina vänner på sätt som nästan alltid är lagliga, men som ändå liksom i gränslandet mot korruption. Det här snedvrider politiken i riktning mot de som har pengar på allmänintressets bekostnad. Det kan handla om att man driver igenom miljardsubventioner för saker och ting som inte borde få miljardsubventioner. Jag vet att Adam Danieli har twittrat en del om sådana saker ganska nyligen. Det kan leda till att man gör stora alltså man inte driver igenom miljölagar som ska minska utsläpp, som det hade varit samhällsekonomiskt rimligt att ta itu med. Det gynnar stora företag och som små företagets bekostnad. Det, liksom, det kostar en massa pengar för samhället det här.
Mm. Det här är ju kritik som är välbekant. Jag tror de flesta kan i alla fall nicka igenkännande åt mycket åt det. Adam, du skriver ju å andra sidan då att utbyte sker är inget problem i sig. Tvärtom vore det skadligt för demokratin om det minskade. Du ser helt enkelt inte de här potentiella problemen i alla fall som Max ser.
Nej, men det handlar just om att jag inte tror att lyssna på andra människor, lyssna in perspektiv, lyssna in konsekvenser som man inte kände till tidigare. Det är inget problem i politiken, det är tvärtom någonting som är helt nödvändigt. Och folkvalda och personer runt om folkvalda måste prata med personer utanför systemet för att skapa sig en bild av vilka problem som finns och vilken politik de ska driva. Vi kan inte förlita oss på de här stelbenta utredningarna där man liksom sätter fast en slags sanning. Människor har andra perspektiv som är väldigt värdefulla. Och då måste trösklarna vara låga. Och jag tror att om man nu ser, och då får vi väl se hur det spelar ut sig här, om man börjar se att man börjar tacka nej till möten till exempel från politiska företrädare, då går vi ju miste om externa perspektiv. Mm. Man kan ju också tänka sig, och det vill jag lägga till, att politiker kan vilja höra perspektiv som inte är så populära i sina partier, hos sina partiledningar. Så till exempel, nu är Max medlem i Vänsterpartiet. Jag tror att om personer som är riksdagsledamöter för Vänsterpartiet skulle vilja höra ett annat perspektiv, eller personer inom Sverigedemokraterna skulle vilja höra ett perspektiv som inte är det som Sverigedemokraterna alltid företräder, då att registrera ett sådant perspektiv kan verka avhållande. Så jag tror att det här fördummar debatten. Det som kommer att framträda från de här registrarna är att man kommer att träffa precis de som redan tycker det man tycker. Och det är liksom ingen som vinner på.
Vad tänker du om det argumentet, Max?
Alltså jag tänker ju, när jag var EU-parlamentariker, då hade jag ju ofta lobbymöten med organisationer som drev en helt annan linje än den som jag själv stod. Jag träffade Microsoft, jag träffade Israels ambassadör, jag träffade upphovsrättsindustrin från Tyskland. Alltså, jag vill ju höra argumenten från lobbyisterna så att jag inte skulle behöva höra dem från mina motståndare i en talarstol. Det är liksom hur enkelt som helst att argumentera för att man ska träffa sina politiska motståndare. Det gör en till en bättre politiker om man talar med båda sidor.
Men du tyckte just att det var så problematiskt hela lobbyisminstitutionen för att det snedvrider konkurrensen. Men du blev inte köpt av lobbyisterna, så att säga. De kunde inte påverka dig.
Alltså, jag samarbetade ju väldigt mycket med European Blind Union när jag jobbade med frågan om att göra det lättare för synskadade över världen att få tillgång till böcker på bibliotek. De hjälpte mig jättemycket. De skrev rapporter, de organiserade möten, de bjöd in mig. Alltså, självklart så blev jag påverkad av det, och jag tycker fortfarande att European Blind Union är en alldeles fantastisk organisation.
De fick valuta för sina lobbyingförsök på dig, helt enkelt.
Ja, och jag står för att jag lärt mig att bli påverkad av European Blind Union.
Men Microsoft då, de här extremt aktörer med massor med pengar som brände ner antalet mycket, mycket mer pengar, de fick ingen valuta för sin lobbying, så att säga. Alltså, i alla fall inte på Max Andersson.
De presenterade sina grejer på ett bra, professionellt sätt. Jag hoppas inte att man blir påverkad alls för mycket. Vi hade inget nära samarbete.
Hörrni, ja, vad tror ni det kommer gå med det här förslaget? Börja med dig, Max. Du vill egentligen se ett annat förslag, förstår jag. Hur mycket ändring? Vad skulle ett optimalt förslag se ut från din horisont?
Man behöver göra något åt det här med pågående ärenden. Och framförallt så behöver man se till så att även inkludera EU-lobbyismen. Alltså, när någon försöker påverka hur Sverige ska agera i EU, så kommer det oftast, men inte alltid, utifrån extremt krångliga regler, inte räknas som ett pågående ärende. Det är en absurd undantag. Alltså, det är den värsta delen. Det är så komplicerat och konstigt att vi har inte ens gått in på den tidigare i den här podden. Så det skulle jag vilja att man rättade till. Det borde man rätta till ganska snabbt. Den andra stora saken jag tycker att man borde ta och föra in politikernas bokade lobbynöten i ett offentligt lobbyregister på samma sätt som man kan göra i EU-parlamentet och EU-kommissionen. Det är de två stora grejerna jag skulle vilja se.
Adam, du har ju sagt att du kan köpa idén om ett lobbyregister. Hur skulle du vilja att ett förslag utformades så att du tror att det fungerar bra?
Jag tänker vända på frågan och säga att Sverige måste utgå från de problemen som vi har i Sverige, och det som är unikt för oss, det som gör att de verkliga demokratiska avarterna som finns i Sverige, de handlar om de här nedärvda korporativa strukturerna, kommandohöjderna, de institutionaliserade socialdemokratiska strukturerna. Det handlar om facket och den svenska modellen, hyresgästföreningen och folkbildningen, att man har en massa sådana här särintressen som är injackade i det politiska systemet. Så jag tror inte att det handlar om att man ska göra det ena eller andra med lobbyregister. Man måste bara vända på det och sluta tänka att Sverige är inte Bryssel, Sverige är inte USA. Sverige har demokratiska avarter som man måste ta tag på sina egna villkor. Sen så här, jag köper att man kan införa ett lobbyregister i Sverige. Det bör sikta på att stärka legitimiteten genom att framförallt omfatta de som bedriver påverkan kommersiellt. Alltså de som är mellanhänder, de som är PA-byråer. Där tycker jag att det finns ett legitimt krav på bättre insyn. Men när vi till exempel hade den här debattutbytet, Max, så var vi inte riktigt överens om LOs ordförande, att Johan Lindholm sitter i Socialdemokraternas verkställande utskott. Det kunde vi inte riktigt komma överens om huruvida det skulle registreras eller inte. Och det är ju ett helt bizarrt system när ett fackförbund aktivt kan köpa sig en plats i ett verkställande utskott. Och det diskuterar vi om det skulle falla innanför eller utanför. Då har man ju helt missat de viktiga frågorna.
Vad säger du om det exemplet, Max? LOs ordförande i det mäktiga VU.
Som jag har skrivit i min slutreplik som jag har publicerat på klagget.nu, så håller jag faktiskt med Adam Danieli lite grann där. Alltså, det borde vara mer transparens om hur LO försöker påverka Socialdemokraterna. Det är liksom, alltså man måste liksom utforma även de reglerna på ett klokt och vettigt sätt. Men de här undantagen är alldeles för stora. Och jag skulle vilja att när LO aktivt försöker påverka socialdemokratiska partiledningen, då borde det ändå vara med i registret.
Hörrni, vi ska snart se ihop det här. Jag har en fråga till som jag tror Adam har varit inne på det lite, och det rör det faktum att Sverige är ett litet land. Adam, du varnar ju för att samtal mellan vänner skulle kunna räknas som lobbyist och behöva registreras. Och det beror naturligtvis på att människors privata och professionella kontakter tenderar ofta att överlappas i ett land där man då ofta, man byter jobb och man har varit med i ungdomsförbund. Och jag tror lyssnarna kan tänka sig själva. Du ser den risken som reell, liksom, att man ska behöva höra av sig?
Ja, men politik är en kontaktsport. Och jag tror att det som Max och många andra som förespråkar den här typen av register försöker rulla tillbaka det till, det är att man ska kunna spåra var åsikter kommer ifrån, och ska man kunna summera vem har politiker träffat, när och hur. Och det där kan man ta hur långt som helst. Alltså, vilka böcker läser riksdagsmötena? Lyssnar de på den här podden eller lyssnar de på LOs podd?
De lyssnar självklart vilka på den här podden.
Ja, det hoppas jag också. Men läser de Svenska Dagbladet eller Arbetet? Ja. Man kan gå hur långt som helst om man ska försöka spåra de här idéerna. Vi måste vända på det och tänka att det är utflödesidan som är intressant. Alltså att man lägger fram förslag som människor i riksdagen och som svenska folk får ta ställning till i val. Det är det som är själva testet för idéerna, inte var de kommer ifrån. Så att, ja, det här med samtal mellan vänner, det blir helt omöjligt att formalisera. Men jag tror heller inte att det spelar så stor roll.
Max, du skriver ju till och med att det kan räknas som lobbyism, samtals med vänner, och det ska registreras, och det är bra till och med, tänker du. Hur tänker du då?
Alltså, jag har ju blivit lobbad på av vänner. Jag har till och med lagt in det i lobbyregister. Och
det är riktig vänskap.
Vi har det här, då är EU alltså. Ja. Och vi har ju det här problemet att lobbyfirmer och andra organisationer rekryterar människor därför att de har vänner med tunga politiska uppdrag eller tunga politiska positioner. Och de får jobb som lobbyister därför att de ska påverka sina vänner. Och det är en korruptionsrisk. Okay. Genom att synliggöra det här så gör vi Sverige bättre.
Du satt och skakade på huvudet då?
Ja, det där är ju... Jag förstår att tanken är så att man ska kunna köpa sig inflytande genom personliga kontakter. Politiker bryr sig om vad som fungerar i val och vad som fungerar i sina partier. De är inte så lojala mot det man har snackat med någon på över en öl att göra. Sen ska jag säga att anledningen till att man rekryterar många av de här personerna, det är ju att de har kunskap om specifika frågor och framförallt om det politiska systemet. För det som är svårt för företag framförallt, men även andra organisationer som inte bara är politiska utan som gör andra riktiga saker och sen försöker att branscha ut och ha en politisk påverkansdel också. Det är att man inte förstår hur de politiska processerna ser ut. Och det är en kunskap som man bara kan få, skulle jag vilja hävda, genom att vara del av det själv. Så att det är inte konstigt att det finns ett utbyte mellan påverkan och politik, för att det är de som kan systemet. Och där tror jag ju som sagt att där, för att stärka legitimiteten, så bör det finnas ett register över de som gör precis det vi beskrev nu. Alltså att man får betalt för att företräda ett annat intresse. Där tror jag att det finns en kärna som man kan fånga upp. Men det är kunskapen, det är inte vänskapen.
Får jag bara kolla en sak på dig, Max? Det här vägen som Adam föreslår, att det är just konsulterna som då träder in och företräder andra än sig själv, om att det kanske är viktigare att komma åt än de som säger talar egen sak. Ser du en sån skillnad också? Vad tänker du om det?
Så det finns ju skäl att ha tuffa regler för konsulter. Men jag ser att även branschorganisationer rekryterar ju före detta politiker och personer som befinner sig i den politiska karriären och sen som kommer att komma tillbaka till den politiken efter att de har varit lobbyister för en branschorganisation. Mm. Så jag skulle nog säga att ja, det är ju så att de här har en särskild kompetens. De vet hur spelet bedrivs. Men det är ändå kontaktkapital. Det spelar också en roll.
Klägget rekryterar ju dig exempelvis. Det måste jag ha haft anledning att göra, tänker jag.
Ja, jag har också märkt att när jag tar kontakt med vänner, då är det mycket högre sannolikhet att de svarar än när jag har kontakt med folk som jag inte känner.
Vill du ha en sista?
Nej, jag tänkte bara säga att vi kanske får Johan Lindholm som näringsminister, så kan vi få in LO direkt i regeringen.
Hörrni, det har ju varit lite olika syn på saker och ting här. När vi har haft det i podden så brukar jag säga så att man får göra en egen sammanfattning vad man tycker då att det är det viktiga att lyssna och ta med sig från diskussionen, så man får liksom en sista möjlighet att ge sitt perspektiv. Så vi ska ni få det. Max, vill du börja? Vad tycker du det är av samtalet idag? Vad bör lyssnarna ta med sig utifrån från ditt perspektiv så att säga?
Från mitt perspektiv skulle jag säga att det här förslaget som ligger på bordet om lobbyregister, det är inte perfekt. Men det är väldigt bra förslag för att komma från en moderatledd regering. Vi behöver komplettera det på olika sätt. Fixa till de stora kryphålen. Men jag tror att det kommer att bidra till att minska risken för korruption. Och det kommer att bidra till att jämna ut spelplanen. Så att de som har bra argument får lättare för att faktiskt få igenom sin vilja. Gentemot de som har mycket pengar.
Tack för det. Och Adam då, sammanlunda. Vad tycker du är det viktigt att lyssnarna tar med sig från diskussionen?
Nej, men jag hoppas att man tar med sig att det finns absolut relevanta frågor här. Men Sverige behöver utforma sina regler utifrån svenska perspektiv. Vi har en väldigt annorlunda process än nästan alla andra länder i världen. Vi har offentlighetsprincipen, vi har det här särskilda lagstiftningsförfarandet som gör att vi behöver titta på den här frågan utifrån ett annat perspektiv. Och jag återkommer ju ständigt till att Socialdemokraternas institutionaliserade inflytande och särreglering är det stora svenska demokratiproblemet. Och det är någonting som man bör fokusera på om man vill att transparensen och den jämna spelplanen ska upprätthållas.
Mm. Stort tack för det. Vi får se hur det går med detta. En propp läggs då antagligen i dagarna. Och det här ska bli verklighet sommaren 2027. Vi får se vad det kommer att förändra i verkligheten och praktiken. Stort tack Adam Danieli från Timbro för att du medverkade idag.
Tack så mycket.
Stort tack Max Andersson från Klägget för att du medverkade idag.
Tack.
Vi ska avsluta med att påminna om ett riktigt bra erbjudande till er poddlyssnare. Och det är att testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. Gå in på svd.se/testa-ledare och beställ en prenumeration. Där får man då 2 månader helt gratis. Tillgång till samtliga artiklar på svd.se. Tillgång till samtliga poddar. Och dessutom får man dela digital tillgång med en vän. svd.se/testa-ledare. Gå in och beställ direkt. Stort tack för att ni har lyssnat idag på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med era tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Ansvarig utgivare är Lisa Erenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.